Felix.
Ja, Felicia.
Liberté, égalité, fraternité.
Mm. Franska revolutionens slag.
Det är ju 14 juli, Frankrikes nationaldag idag. Borde en liten frankofil i dig?
Nej, jag visste inte att det var. Jag visste ju det där dock. Det var ju trevligt. Och de kanske stormade Bastiljen eller någonting.
Ja, och framförallt stor parad idag.
Ja, 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 säkert.
Men det
i Paris.
Släpper vi
ja.
Nu. Varmt välkommen till Talkshow IP1 med mig Felicia Hassan och dig Felix Öste Personne.
Tack.
Vad tyckte du om mitt franska uttal förresten?
Égalité, fraternité. Det var bra.
Så ska vara.
Jag kan inte att det var deras nationaldag. Det ska jag skämmas för, sitter skamron. Det är
ja,
fint datum.
Du har inte läst
14...
en nyhet idag.
Jag har suttit med annat, jag lovar.
Det är så här vi journalister jobbar.
Exakt.
Jag fastnade för en annan nyhet i morse. Mm. Det är källor till flera medier som säger att Israels underrättelsetjänst Mossad i flera års tid försökte rekrytera Irans tidigare president för att kunna installera honom vid ett eventuellt regimskifte.
Det här är bra. Den här har jag läst. Den här
går du igång
ja.
På den här typen av spionhistoria?
Ja, det är spännande. Och särskilt Mossad känns ju väldigt extrema.
Och alltså duktiga på sitt jobb.
Ja, exakt. Och att de verkligen, det känns så som att man tror på det mer när man hör de här speciella sakerna när det gäller just Israel och Iran. Att all bets are off när det kommer till såna här
verkligen
saker.
Och just i det här fallet då så ska alltså Mossad ha närmat sig Mahmoud Ahmadinejad, som den här tidigare iranska presidenten då heter, på en mängd, alltså många hemliga möten runt om i hela världen. Och det nämns då bland annat ett klimattoppmöte i Budapest 2024. Och jag blir liksom lite så, är det så här det går till på de här toppmötena? Är det också en rekryteringsyta för spioner?
Så mycket vi inte vet.
Ja.
Det är det som är kittlande.
Ja.
Och man blir lite mörkrädd också ju. Mm. Att man tänker att jaha, nu är det någon slags koldioxidinfångning de ska diskutera. Men nej! Du, de ska omkullkasta Irans regim med en insider på högsta
ort. Jag menar det. Men tror du att det pågår mer sånt här än
alltså,
vad vi vet om?
Så mycket. Jag såg bara häromdagen något klipp från en podcast med en kvinna som var gäst som då allegedly, alltså enligt henne själv, var en gammal honey trap, alltså säger man honungsfälla på svenska. Alltså en kvinnlig rysk spion hade hon då varit, vars jobb det var att charma män.
Mm.
Och då hade hon påstod att de bland annat hade fått gå kurser i alltså hur man förför män och hur man då sexuellt tillfredsställer män. Alltså av liksom Kreml håller i sådana kurser då för att kunna snärja män och utnyttja dem och sen få reda på olika statshemligheter.
Ja, men jag tycker man blir lätt konspiratorisk, men finns det också någonting i dig som också känner så här att det är lite spännande på något sätt att världen eventuellt är lite mer som en sån Bondfilm än vad man kan
alltså tycka. Jag har ju sett, jag pratade igår om att jag hade sett 2001 ett rymdäventyr, en fin film. Det hör ju till undantagen. Om det är något jag har sett så är det Bondfilmer. Allihopa, många, två gånger. Så jag har sett för många Bondfilmer för att inte romantisera det här lite. Mm. Men sen så fort man börjar tänka på att jo, men så är det också människor som ska dö och det är ganska... Typ alla såna här underrättelsetjänster är ju ganska odemokratiska på något sätt. Alltså det är ju mycket som sker i det fördolda som den stora massan inte har någon insyn i och därmed inte kan tycka till om, och då blir det lite odemokratiskt och problematiskt, bla bla bla. Men det är klart det är coolt med såna här. Jag hade som barn såna glasögon som hade backspeglar i glasögonen.
Nej.
Jo. Så man kunde gå runt och bara, oj, vad gör någon bakom mig?
Men då har du ju garanterat funderat över hur du själv skulle vara som spion.
Ja, men ganska bra.
Bra.
Det manliga självförtroendet.
Så här ser alla dåliga spioner.
Jag tror det som skulle fälla mig är att jag skulle tro för mycket att man ska vara som James Bond. Så istället för att ha bara på mig vanliga kläder skulle jag komma i en sån vit smoking och bara, var är närmsta tärningsbord? Jag ska, en dry martini please.
Rota fram de glasögonen från när du var liten.
Exakt, kommer in på must och bara... Where's Miss Moneypenny?
Den här eventuella spionen då som Mossad försökte värva var ju också misslyckad till slut. Och han sitter numera troligen i husarrest hos det iranska revolutionsgardet. Men vi ska också säga att inget av det här har bekräftats av de inblandade parterna.
Det görs ju sällan det.
Ja. Något helt annat. Mm. Var du ett busigt barn? Det känns som att du kan ha haft mycket hyss för dig.
Nej, alltså jag var den här klassiska... Jag själv var inte busig, men jag omgav mig och var kompis med folk som graviterade till bus och pojksträck.
Och så fick du hänga på.
Då fick jag hänga på och var väldigt rädd. Och du vet, det här att det skulle snattas, jätteläskigt tyckte jag. Du vet, folk kunde stoppa väskorna fulla med grejer. Mm. Jag tog på min höjd någon liten chokladkaka kanske och stoppa i ärmen. Och då mådde jag dåligt i två dagar efteråt och vågade inte gå tillbaka till den butiken.
Sympatiskt tycker jag.
Ja, men också, det hör väl ungdomen till. Men man gjorde märkliga grejer. Jag minns det märkligaste vi gjorde, det var jätteolagligt men preskriberat idag. Men det var vi hade så, det är det här att man har så tråkigt på sommaren.
Ja, hold.
Ja, förlåt. Jag stack iväg.
Jag ska bara... Anledningen till att jag frågar är för att jag hörde en nyhet hos våra kollegor på P4 Västmanland om något som kallas sotning. Vi lyssnar.
Enligt polisen ställer sig ungdomarna med ansiktet framför bilens avgasrör efter vilket föraren gasar.
Ja, ungdomar sätter alltså sina ansikten framför ett avgasrör och får sedan sitt ansikte fullt av sot när föraren gasar. Det är polisen som har gått ut och varnat för det här fenomenet som de kallar direkt livsfarligt.
Direkt livsfarligt,
ja. Men det är just det här som du är inne på, Felix. Jag tänker
de
att det är sommarlov, man hänger med sina vänner, man är ute, man är lätt uttråkad. Det är så lätt att man kommer på den här typen av dumma saker att ägna sig åt. Du känner igen det?
Ja, men alltså det här gjorde jag verkligen inte, men kanske främst då för att vi inte har tillgång till då varken bilar eller EPA-traktorer som det här kanske är. Men vi var på mitt landställe någon sommar och hade då så himla tråkigt så vi bestämde oss för att nej, men nu, vi var 14 kanske, nu måste vi ge oss ut i skogen utan mat och överleva.
Perfekt.
Liksom, vår uppgift då ska vara bara att ta hand om oss själva. Så vi cyklade iväg så långt vi orkade, lämnade cyklarna, sen gick vi iväg till en liten glänta och tälta, blev hungriga jättesnabbt, hittade en orm, dödade den och åt den.
Oj.
Det är jätteolagligt.
Det jag var upp också det, brutalt.
Det är artskyddsbrott. Ja. Men det är preskriberat. Men det känns som sånt killar gör.
Ja, men jag minns att jag och mina tjejkompisar också, och förlåt mamma om du lyssnar nu, men att vi till exempel sprang över järnvägen i Uppsala. För att då utmana oss själva. Och den som var fegast var liksom töntigast.
Ja, och det tåls ju att fnittras åt så här i efterhand. Men sen typ det som fanns i Stockholm då, där jag är uppvuxen, var ju det här tågsurfandet. Som gick bäst att göra på de gamla tågen som faktiskt hade små plattformar mellan vagnarna. Och så kunde man surfa mellan. Och det var säkert häftigt. Jag kände några som gjorde det. Jag var aldrig i närheten av att göra det själv. Men sen kom ju de här historierna om folk som faktiskt fick någon stöt och liksom dog eller i alla fall har ärr i hela kroppen. Och sådär. Ja.
Men tror du att det finns något sånt inbyggt i barnet ändå, att man vill hålla på med den här typen av hyss och utmanande?
Är
det något
exakt
inom oss?
I den outvecklade hjärnan. Ja. Jag skulle aldrig döda en orm idag.
Nej. Vi kan ju fråga lyssnarna också. Hade ni någon sån här hyss för er på sommarlovet när det var tristess?
Ja, men dela gärna mer, för jag skäms lite nu över den här stackars ormen.
Talkshowip1@sr.se. Ge Felix lite uppmuntrande ord om att ni också har varit onda som små.
Vi är alla lika goda kolsupare.
Vi ska kasta oss in i dagens första ämne,
gärna
Felix. Jag vet inte om du noterade det här, men det skrevs faktiskt historia i Finland alldeles nyligen.
Nej, men jag kan tänka mig att du som Östersjökorrespondent både noterade och gjorde nyheter på det.
För första gången någonsin höll deras motsvarighet till Systembolaget Alko öppet på en söndag.
Då kan vi stanna lite bara vid att det heter Alko.
Ja,
det är så rakt på sak, man gillar det.
Ja. Tidigare så har man då, precis som i Sverige, istället haft mer restriktiva öppettider. Men från och med den 5 juli så kan man alltså köpa sig en flaska starkt även på söndagar i Finland. Jag anropar Matilda Hellman, professor i sociologi vid Uppsala universitet och expert på alkoholpolitik i de nordiska länderna. Hallå!
Hallå, hallå!
Du är med oss direkt från den finska skärgården, passande nog. Är det vackert?
Ja, här är mycket vackert i Åbo, Åbolands skärgård.
Men du, berätta för oss då, varför har Finland gått den här vägen och gjort det enklare än någonsin faktiskt att köpa alkohol?
Ja, det här är en väldigt intressant fråga som väldigt många har funderat på. Att hur har det gått så här? Men det har ju skett sådana här liberaliseringar väldigt länge redan i Finland. Och egentligen är det också intressant i skenet av en rapport som kom ut i vår från Institutet för välfärd och hälsa och som visar att medborgarna egentligen inte vill ha en liberalisering på det sätt som man nu då föreslagit från, och fått igenom också från vissa politiska håll. Och det är då främst statsministerpartiet, samlingspartiet, men också Sannfinländarna som tror på det här. Och ja.
Just det, för vi ska väl säga det också. Det är ju inte bara det här med söndagsöppet som man har gjort, utan man har också börjat tillåta försäljning upp till 8% i vanliga matbutiker. Restauranger ska snart få börja leverera alkohol hem till kunder, ungefär på samma sätt som man beställer hämtmat. Och det är dessutom numera lagligt att göra reklam för starksprit i sociala medier. Men är det någonting med att man vill bli mer kontinental, europeisk?
Ja, det är någonting som har talats väldigt, man har talat om väldigt mycket om att det är någon sorts dröm om en bättre sydeuropeisk alkoholkultur. Men för mig som forskare i såna här berättelser och förståelser som knyts till alkoholpolitik, så där är det nog särskilt intressant hur man liksom lyckats förvandla en syn på kollektiv solidaritet där reglering motiveras med folkhälsa och att man främjar folkhälsan. Och man liksom förvandlar det till något som framställs som ett slags moralistiskt förmynderi.
Mm.
Och det här går ju väldigt bra ihop med en ideologi som ser hot i allt som förhindrar fria privatiserade marknader.
Mm.
Så att det har verkligen varit en längre tid en uttalad målsättning av vissa politiska partier.
Mm. Häng kvar där. Vi ska ta in en till gäst. Här i studion sitter du, Mattias Svensson, liberal ledarskribent på Svenska Dagbladet. Men du har också skrivit en bok om svensk alkoholpolitik.
Ja, det stämmer.
Välkommen.
Tack så mycket.
Vad tänker du om den här finska uppluckringen?
Jag tycker den är bra. Och den visar liksom vi har i Sverige. Alltså det är små steg och vi har nu under decennier märkt att ingenting av det här som den här typen av liksom folkhälsoideologiska forskare hävdat var sant om Norden och sådär. När Sverige skulle gå med i EU så sades det att nej, svenskarna är, och jag tror det var samma debatt i Finland, vi är genetiskt oanpassbara, vi har en spritkultur som gör att vi tål inte de här friheterna. Så har de i decennie efter decennie tagit bort de här restriktionerna och märkt att det funkar. Alltså jag tror väldigt få skulle hävda att vi dricker på ett sämre sätt idag än på, ja, säg sällskapsresan-tiden. Det var en mycket mer restriktiv tid med mycket mer av liksom spritfokus, berusningsfokus och annat. Så liberaliseringarna har ju väsentligen funkat och jag tror att samma erfarenhet jag
har. Men så du tillhör inte någon av de där som Matilda pratade om som pratar om det här att det är ett folkhälsoaspekt som du sen vrider till något slags moraliserande lagstiftning?
Det är klart att det är. Alltså det har ju gjorts en ideologi från forskarhåll inom Världshälsoorganisationen och sånt där som liksom gör restriktioner till någon form av självändamål. Problemet med de modellerna, till exempel totalkonsumtionsmodellen, vilket visar liksom hur ideologiskt det är ju att de inte stämmer. Alltså, enligt dem så skulle drickandet gå upp dramatiskt för att människor får större frihet att fatta egna beslut. Men det är inte så det funkar, utan vi vänjer oss vid och det blir snarare en mindre fixering vid berusning och annat när det blir friare. Och jag tror att Finland kommer att göra samma erfarenhet nu med söndagsöppet.
Men visst är det så att det finns då en liten mängd personer som då kanske har problem med alkohol.
Stor mängd i alla samhällen. Ja.
Precis, och att den gruppen då kanske ändå får lättare tillgång till alkohol och att det är ett problem att det av den anledningen kan finnas.
Ja, fast även det har vi ju liksom våra nordiska länder i decennier försökt liksom med väldigt hård repression stundtals och social kontroll och annat. Och det har ju snarare liksom bidragit till att människor med missbruk har hamnat längre utanför samhället och liksom, det har fortfarande varit de som fått tag på väldigt stark sprit och annat. Men det har ju väldigt lite med den bredare öl, vin, vardagsdrickande, drickande bland kvinnor, äldre, fler grupper som vi ser tagit över idag.
Matilda, Vad har man sett för effekter eller konsekvenser än så länge av de här uppluckringarna i Finland? Kan man säga något om det?
Ja, alltså det är ju speciellt med de liberaliseringarna i lagstiftningen att det skett väldigt stegvis. Och en enskild höjning i de här alkoholprocenterna som får säljas i matbutikerna har varit ganska små. Och det har haft en liten effekt på alkoholkonsumtionen och skadorna. Och de stora vinnarna här tills har varit de här Alkopops alkoholförsäljningarna som har tjänat på det här. Men jag måste ändå säga här till vår andra gäst här i studien att jag har lite skrivit upp vad han sa om att vi inte tål friheter och att vetenskapen är ideologisk och att det inte finns något bevis för totalkonsumtion och skador.
Kan vi bara ta begreppet totalkonsumtion en gång för de som inte...
Ja, totalkonsumtionen handlar alltså om att den mängd som dricks totalt i ett land det liksom avgörs. Vi kan på basis av det säga det här mycket förenklat hur mycket de totala skadorna är i ett samhälle. Mm. Och det här är en jätteviktig viktig utgångspunkt också på det här folkhälsotänket. Så att vi tänker oss att även vi som dricker ganska måttligt och normalkonsumenterna, vi gör en väldigt liten uppoffring genom att vänta till en viss klockslag när vi får gå in på systemet eller vi går 5 meter längre och inte får köpa det i vår dagligvaru mataffär.
Inte alltid det känns som en liten uppoffring, kan vi dela.
Ja. Jag förstår vad du menar. Uppoffringen är ganska liten med tanke på vad vi får ut av det. Så att det blir en liksom helt fel sån här falsk balans i att ha en person som Mattias i studion som säger sådana saker som faktiskt inte stämmer.
Vi ska undertrycka alternativa synsätt här, förstår jag.
Precis, du får bemöta det här nu, Mattias.
Ja, tack för det. Ja, nej, men i min bok Så roligt ska vi inte ha det, så konstaterar jag just att det finns egentligen ingen alkoholpolitisk restriktion i Sverige som människor ens liksom långt ut i nykterhetsaktivismen vill ha tillbaka. Man låtsas att det hade liksom en väldigt stort inflytande, och för varje ny liberalisering så kommer det här att ja, men det här är så otroligt viktigt för de som hamnar illa ute och sådär. Och det är frågor att ta på allvar, men gång på gång har vi ju sett att det här var bara hittepå. Mm. När människor får större frihet, vi försökte alltså i Sverige i decennier reglera fram en god krogkultur genom att säga att ni får inte dricka så mycket och sen måste ni beställa mat. Vi har avskaffat den sista resten av det först i år efter 100 år av misslyckande, därför att resultatet var precis tvärtom. Mm. Det skapade en supkultur, underminerade matkulturen, och sen när man gav tillstånden friare och sådär, ja, då började folk bli intresserade av mat, av vin, av liksom vad du faktiskt har i glaset och att kunna umgås med varandra. Allt det man önskade, det följde med frihet. Och ändå finns den här fördomen från forskarhåll, den menar jag, den är inte empiriskt grundad, den är, den följer av teori.
Jag hör att ni inte kommer komma överens på den här punkten. Men du, Matilda, jag tänkte att jag skulle vilja fördjupa mig lite i det här med skillnaden mellan svensk och finsk alkoholpolitik. Att de är så pass mer liberala då i Finland. Hur kommer det sig att Sverige är så pass restriktiva i jämförelse?
Ja, alltså i Sverige så älskar man ju sitt systembolag. Så jag håller inte alls med om att svenskarna inte alls vill ha några restriktioner. Utan systembolaget har ju ett väldigt högt... Folk tycker att det är väldigt tryggt och litar på det. Och är väldigt nöjda med det. Och förstår dess betydelse. Så det är ganska fastslaget också i väldigt trovärdig statistik från många ställen. I Finland är man också väldigt nöjd med alko. Mm. Men svenskarna kanske verkar ännu mer nöjda och tycker att alkoholförsäljningen är ordnad på rätt sätt i sitt land. Och det finns inte något större krav på att få sälja annat än folköl i matbutikerna. Och visst finns det säkert sådana i Sverige också, men de har inte liksom lyckats mobilisera sig på samma sätt.
Men Matilda, vi har ju ändå, det finns ju många förslag som är framlagda främst då av högerblocket i svensk politik som handlar om just uppluckring av, ja, men främst då gårdsförsäljning nu, och sen det här vi pratar om mat på krogen, men också kunna ha högre alkoholhalt i vanliga matbutiker eller längre öppettider och sådär. Alltså går inte även Sverige Absolut. Eventuellt mot det finska sättet?
Absolut finns det såna initiativ, och jag ser ju den här gårdsförsäljningen har ju varit en riktigt långkörare. Mm. Men man har nog inte varit lika snabb i att experimentera och göra såna djärva förändringar. Mm. För den här liksom, tyngdpunkten har legat lite på ett annat ställe i den svenska diskussionen, och det finns också vissa samhälleliga omständigheter som gör att det har liksom fått ett folkhälsotänke, eller helt enkelt har fått regera och liksom har verkligen haft ett starkt understöd i Sverige.
Jag tänker, det har ju funnits flera exempel nu på senaste tiden när Sverige till slut har följt efter Finland, NATO det mest uppenbara. Mattias, vad tror du, är det här liksom, är vi på väg att följa Finlands fotspår även när det gäller alkoholpolitiken?
Jag hoppas det, och det finns definitivt sådana tankar, därför att vi ska ju komma ihåg att Systembolaget har blivit mer och mer populära ju mindre av monopol de har blivit. Alltså på den tiden det var liksom köer och förnedring och stor kontroll och väldigt snävt
utbud. Det behövdes en siffra typ att få något under disk.
Ja,
var det så förnedrande?
Ja, men allting var ju ute för att kontrollera folk. Du skulle känna dig förminskad. Alltså, vi hade en amerikan som var här, namnet försvinner för mig. Hon beskrev svenska systembolag som en blandning mellan illegal abortklinik och begravningsbyrå.
Så är det inte riktigt idag, ska
Nej,
jag säga.
Exakt. Så ju mindre monopol de har blivit, desto mer populära de har blivit, därför att produkten är populär och därför att utbudet har ökats, vilket är tack vare EU-anslut. För det ville inte Systembolaget egentligen. Låt oss då fortsätta den framgångsvägen och göra dem ännu mindre till monopol genom att tillåta fler alternativ. Jag tror att väldigt få skulle ha något emot att kunna köpa ölen kall, till exempel en varm sommardag.
Matilda, mycket kort nu på slutet bara. Om du skulle säga dina största farhågor eller risker med de här liberaliseringarna som sker i Finland och eventuellt i framtiden i Sverige, vad säger du då?
Ska vi säga att jag tror att hur länge monopolet håller i Finland, det är jättesvårt att säga. Men att om liberaliseringarna, liksom som de produkter som får säljas i matbutiker, om det tar slut vid det här 8% som nu pågår, så kan ju det fortsätta det här läge också om Socialdemokraterna vinner nästa val. Men kanske det här om vin börjar säljas i matbutikerna, så tror jag nog att alko det kommer att vara liksom den vägen som alko kanske då inte mer kommer att finnas.
Mattias Svensson, författare, liberal ledarskribent på Svenska Dagbladet, och Matilda Hellman, professor i sociologi vid Uppsala universitet. Stort tack! Vi får se hur det blir
Tack
med alkoholen.
Det känns som att man kan prata hur länge som helst om det.
Ja, det är spännande också med de här skillnaderna mellan grannländerna.
Det är också de här förbudsfrågorna som blir så spännande. Ja. För att det är liksom, det är att hitta, alla skriver under på att alkohol är jätteskadligt i stora mängder, även i små. Mm. Men många skriver under på att det också är väldigt roligt och gott. Mm. Och då gäller det att hitta den här perfekta balansen, och där går åsikterna isär. Och ett totalförbud har man testat många gånger, det funkar jättedåligt för det blir illegal svart marknad. Och många tycker att det helt frisläppt också är en dålig idé.
Och det här är ju också en valfråga.
Ja, det är jättespännande.
Nu Felix,
nu
ska vi ägna en stund åt min allra första stora kärlek.
Okej.
Jag syftar förstås...
Är det en gäst som är din första stora kärlek?
Tyvärr inte.
Nej.
Det är den charmiga, romantiska, mannen, myten, legenden Robin Hood.
Ah, då förstår jag att han inte var gäst.
Felix, vad kär jag var i honom som räv.
Ja,
alltså, i klassiken från 1973.
Alltså, det finns ingenting jag känner igen mig mer i. Alltså, Marion var ju min första stora, riktiga kärlek.
Ah.
Det är märkligt
hur var
starkt man kan känna för en tecknad räv.
Ah.
Men det är något i deras essens.
Men var det också Robin Hood, alltså sprang runt i...
Ja. Herregud, jag hade ju en liten pilbåge med såna här pilar som i änden har en sugpropp på, som man kunde skjuta på glasrutor, och så fastnar de så fick man gå till oss.
Och det är ju den här hjälten, ta från de rika, ge till de fattiga, versionen av Robin Hood som var i Disney, som många också förknippar honom med idag. Men nu ifrågasätts den kraftigt, får man säga, i den nya filmatiseringen The Death of Robin Hood, där en betydligt mörkare bild målas upp. Dick Harrison, halloj.
Hallå, hallå.
Du är ju professor i historia vid Lunds universitet, men du har också skrivit en hel bok om just Robin Hood och legenden kring honom.
Ja, det stämmer. Mannen från Barnstead heter boken. Den kom 2002, så den är preskriberad vid det här laget.
Ja. Många men jag lyssnar på den nu, jag tycker den är bra. Den håller.
Tack.
Vi ska återkomma till den här nya filmen, tänker jag, alla olika versioner av Robin Hood. Men först och främst, känner du igen dig i mig och Felix? Var du också en Robin Hood?
Jag är född 1966, så jag kommer ihåg när den här Disney-filmen kom. Vi såg den på bio, det var på ett sportlov, vi var i Stockholm. Min lillebror fyllde år och vi firade det här med att gå och titta på Disneys Robin Hood. Jag kommer ihåg enskilda scener i början, sen jag såg det första gången. Det kan ha varit 72, 73. Och sen köpte vi hårdplastfigurer som vi fick av mamma och pappa som vi lekte med, och föreställande sheriffen av Nottingham och prins John och så vidare.
Fantastiskt.
Så det var,
jag blev lite varm av att höra det här, Dick.
Alltså, även sådana här små gnuggisar som kunde gnugga fast minitatueringar på armen, föreställande alla de här djuren. Det var.
Och inte att
Robin Hood är stor. Men sen dessutom, det här var tidigt 70-tal, vi hade två tv-kanaler, det gick matinéer och då såg man dem, och då dök hon ju upp, Olivia de Havilland, den riktiga jungfru Maria. Det var omöjligt även för ett ännu icke-sexuellt medvetet barn att inte bli förälskad i henne. Plus Errol Flynn, hjältarnas hjälte. Så jag har haft Robin Hood i min hjärna sedan jag var mycket, mycket liten.
Otroligt. Men du, jag tänker att vi ändå ska ta den här historien från början. När och var dyker egentligen Robin Hood först upp i de riktiga historiska källorna?
Ja, han nämns alltså som den här hjälten på 1370-talet, och då nämns han som en legendomsusad hjälte, så då hade man hunnit diskutera sig fram till någon sorts story. Han nämns i förbigående, och det är väldigt bra, för förbigående då nämner man sånt som är allmänt känt. Det är ett diktverk som heter The Vision of a William Concerning Piers the Plowman. Det skrivs av en engelsman som heter William Langland, och då nämner han då personifikationen av dödssynden lättja. Det är då glömsk präst som är så trög och så dum och så glömsk att jag kan inte ens memorera Fader vår, men jag kan sången om Robin Hood. Och det här är ett belägg för att då hade det blivit populärt. Före 1370-talet så har vi mängder av Robin Hoodar som nämns i olika dokument, men utan att det är någon legend kring dem.
Precis.
Så det hände något i mitten av 1300-talet som gör det här till en fascinerande berättelse.
Men och visst är det så att det fortfarande än idag pågår en slags diskussion bland er historiker om Robin Hood verkligen fanns på riktigt alltså, som person?
Jag bodde ju i England på 90-talet, och det är alltså någon sorts nationell sport bland de olika små kommunerna och små städerna att försöka ringa in var han föddes och var Lillian föddes och var Marian var och så vidare. Och även på akademisk nivå så har det sedan mer än 100 år tillbaka forskats åt kopiöst. Till saken är att engelsmännen har fantastiskt mycket källmaterial, alltså domstolsprotokoll, godsräkenskaper med massor av namn. Så det är inte svårt att hitta en Robin Hood i källorna. Frågan är, vem är originalet?
Jag kan tänka mig att de där kommunerna gärna vill att han ska råka vara född just i deras lilla kommun.
Om man nu inte kan det, så kan man ha gravsten efter Lille John eller hitta sheriffen. Och det har skett så mycket forskning att numera menar man att man har förmodligen hittat originalen även till sheriffen. Och det är det som gjorde att jag skrev min bok när jag kom hem från England.
Men det är väl inte helt fastslaget ändå att han verkligen fanns på riktigt, att det var en verklig person. Det kan också vara ett hopkok av olika personer som man sen...
När det gäller hela Muntramän-gänget så är det ett hopkok. Broder Tuck till exempel, han är den bäst historiskt belagda. Han fanns bevisligen i början av 1400-talet. Och han läggs in i Robin Hoods historia i efterhand, så det är ett typiskt hopkok. Jungfru Marian är tyvärr påhittad. Hon dyker upp på 1590-talet. Ja, man behövde en kvinnlig gestalt.
Jag slutar bygga min tidsmaskin där.
Och till London senare. En av Shakespeares konkurrenter hittade på henne och så vidare. Men när det gäller Robin Hood som gestalt så är man idag tämligen säker på när han levde och ungefär var. Samma sak gäller faktiskt Lille John och Will Scarlet. För det är så pass mycket som sammanfaller. Det kan inte vara slumpar att de dyker upp exakt samma tillfälle.
Men och hur mycket stämmer den här bilden av hans värv då? Alltså bor i Sherwoodskogen, tar från de rika, ger till de fattiga, den här liksom sanna hjälten med det ädla hjärtat.
Ja, alltså Sherwoodskogen kanske, annars är det Barnstaple, Yorkshire, Wakefield, norra och mellersta norra England, det är där han håller till. Han tycks ha levt i trakten av Wakefield i Yorkshire, tycks ha blivit fredlös någon gång i slutet av 1310-talet och blir sedan benådad. Han dyker upp i engelska kammarräkenskaper, Journal de la Chambre, hade ett lägre ämbete, återgår sedan till sitt liv. Lille John dyker upp i samma dokumentsamling och kallas Little John och så vidare. Så någon sorts fredlöshet i relation till kungamakten, ja. Men att han ska ha tagit från de rika, självklart. Man tar inte från fattiga för de har inte mycket att ta från. Men att han sen skulle ha skänkt bort det här, det finns det inga belägg för.
Det är något som tillkommer senare.
Ja, och det är det verkligt intressanta, för sådana här skurkar har ju funnits jämt. Men just i mitten av 1300-talet fick man i det engelska allmänheten ett akut behov av dem. Man behövde ha någon som kunde ge till de fattiga. För i svallvågorna efter digerdöden, den här stora pestepidemin, så blev lågadeln väldigt populariserad. De fick ont om pengar och kompenserade sig genom att ta jobb. Alltså ämbetsmannajobb, sheriffjobb, kom in i kyrkan och ägnade sig åt storskalig korruption, alltså stal från många fattiga. Och det här ledde till våldsamma konflikter och bonduppror. Och i det här läget där de små alltid får stryk, då föds behovet av att ha någon sorts fiktiv hjälte eller minnet av någon riktig laglös som
det
kan
finns ju en
hjälp.
Scen i den Disney-filmen som fortfarande alltså verkligen bränner i hjärteroten på mig. När sheriffen går in och ska ta skatt och så är det en man som haltar på kryckor och de tar av hans gips och bankar ut den sista pengen, och det skulle varit något litet kalas och det här barnet som inte får sin peng.
Men hela den här anden, alltså korrupta ämbetsmän lokalsamhället, var förmån för en enormt stark kritik, och då behöver man någon sorts hämnda och hjälpare. Och då ska jag säga att de äldsta Robin Hood-balladerna som dyker upp då, de går inte att filmatisera. De är mycket grövre. Alltså det är ett våld på en nivå som inte ens splatterfilm kan klara av. Och det är just för att man vill alltså vinna i fiktionen.
Just det, men den här filmen som nu har kommit ut alldeles nyligen, 2026, där är ju Robin Hood absolut ingen hjälte, utan han är mer av en cynisk, hård, gråhårig, härjad, ångestdriven Hugh Jackman som rånar och dödar för att han i princip njuter av det och inte då för att ge till de fattiga. Är det egentligen mer likt den potentiellt verkliga Robin Hood?
Det tror jag. Alltså det är så skurkar brukar bete sig. Vad som sker efter att Robin Hood glider in i legendfloran, det är att det blir en social bandit. Och det är han inte ensam om. Vi har liknande figurer i många epoker. Jesse James, Jens Langkniv på Jylland och så vidare. Sånt sker i socialt laddade situationer. Men det finns inga belägg, inte ett enda, för att någon av de här hjältarna ska ha varit hjältar på riktigt. Men man ville gärna, man utnyttjade dem som sådana i berättelsen efteråt. Nu har jag inte sett den här filmen själv än, men det finns ju en förlaga med Sean Connery som Robin Hood som gjordes på 70-talet, där han också dör och där han är någon sorts grånad kosttågsveteran som inte heller är den där klockrena hjälten. Det här, jag blir glad när sånt här händer, för det visar att den här figuren som jag ju verkligen älskar, jag gillar Robin Hood, han är alltså modellerbar. Du får aldrig nog av honom. Du kan aldrig tälja en ny version. Låt honom fylla nya roller. Och det visar att han har en vitalitet och ett liv. Hade man gjort om samma story hela tiden, då hade han dött efter ett tag. Men Robin Hood-legenden har alltid utvecklats så här. Det är inget nytt.
Så det fanns ingenting i dig som gjorde dig besviken när du skrev den här boken och verkligen sattes in i vem han var, att bara, åh nej, nu blir lilla Dicks hjärta krossat här. Nej, för det fanns ingen Marion.
Men alltså, nej, alltså hon fanns, hon hette Matilda. Hon dyker nämligen upp i räkenskaperna från godset där Robin Hood bodde. Robin och Matilda Hood. Det intressanta är att hon censureras bort väldigt tidigt. De äldsta Robin Hood-balladerna är det bara karar. Ett undantag, och det är en icke vid namn nämnd fru till sheriffen i Nottingham som retar honom. Robin Hood lurade igen. Utan det här är en rent maskulin genuskodad våldslegend. Och sen är den populär, då måste man stoppa in tjejer. De har glömt oss som fanns från början. Och då dyker Marion upp med flera. Det var många av dem har försvunnit sen. Och det här är ju legendens styrka. Den blev så populär att den alltså vann i kraft och förändrades. Då ska man lägga till att på 1500-talet försökte både engelska och skotska kungamakten förbjuda den. Man tyckte att det här var fruktansvärt. Alltså Robin Hood användes som synonym med terrorist. Man tyckte att det här var livsfarligt. Folk kom kring och gör uppror och skäll från de rika och så vidare. Du är ju vi som är rika. De tar vårt guld. Förbjud. Och det här ledde till kravaller och det lyckades inte. Och då får man ju på något sätt subsumera in Robin Hood, göra honom till en adelsman också. Det är ju på 1590-talet. Då blir han Robin of Locksley.
Han har väl blivit anklagad för att vara diverse kommunist också. Och så vidare. Men du, Dick, jag måste bara fråga, för i den här boken som du nämner, Mannen från Barnsdale, så leker du också med tanken på om du själv hade gjort den här historien som film, fick en obegränsad filmbudget och några begåvade skådespelare. Hur hade Dick Harrison-versionen av Robin Hood sett ut?
Jag hade ju då gått till originalet och försökt visa hur det här kan ha hänt på riktigt på 1310-1320-tal och försökt visualisera det här som någon sorts originalgrej. Men jag hade också visat hur legenden byggs upp. Och då hade vi ett ganska tråkigt pedagogiskt historiefilm. Så jag vet inte om det är smart att ge mig de pengar.
Jag vet inte om...
Jag hade gärna kollat.
Pitchen kanske inte hade hållit oss, vad är det, Svenska Filminstitutet?
Nej, tveksam.
Men du... Vad är det då med Robin Hood som gör att den håller från medeltiden fram till Felix med fjäderhatt som barn idag?
Ja, det är ju inte skurken som sån, alltså banditen i sig, för sådana finns jämt, utan det är ju när man bestämmer sig i sen 1300-talets England att lägga till den sociala aspekten, ta från rika och ge till fattiga, och ge där en social dynamik väldigt kraftfullt. Och sen alstrar det här en medialisering, alltså en väldigt tidig massmediekommunikation via flygblad, via broadsheet som det hette, skillingtryck skulle vi säga på svenska, som gör att det här blir en dynamik. Och det är hela tiden då med det här budskapet, den laglösa rättvisans logik, tar från rika och ger till fattiga. Det är lite Carl Bertil Jonsson över hela. Och det här slår an strängar i oss. Och just detta har Robin Hood-gestalten lyckats muta in. Alla de här andra sociala banditerna, de har sin storhetstid, sen försvinner de. Jag menar, vem kommer ihåg mästertjuven Tullberg, Carl Gustav Tullberg, Kronobergs läns Robin Hood, 10-talet? Ingen. Erik Olof Elg, Indra Ångermanlands Robin Hood, jättekänt på 1900-talets början. Ingen, och så vidare då. Och sista är Bill Sköne Bengtsson. Han har fått en renässans tack vare förra julkalendern. Men det normala är annars att de här försvinner när de inte har en social funktion. Robin Hood och hans legendskap har lyckats muta in det här globalt i ett tidigt skede. Detta fascinerar mig.
Och oss, Dick Harrison, professor i historia. Stort tack för all denna Robin Hood-kunskap.
Varsågod.
Tack. Inre Ångermanland, så måste jag läsa på lite om när jag kommer hem.
Jag såg den här versionen med Kevin Costner och Alan Rickman som en legendarisk sheriffen av Nottingham nyligen.
Lite av en kalkonrulle, men man gillar den.
Jag älskar den. Ja. Vi har fått nytt sällskap i studion. Laura Ingmarsson, välkommen.
Tack!
Ett efternamn.
Men det är så många stavelser.
Ja, det blir
man ska dra ut på det.
Ja. Du är ju politikreporter på Dagens ETC, men du har tidigare både jobbat och bott i Bryssel. Mm. Och framför allt så är du ju europé.
Men det är väl ni också?
Ja, men man kan vara mer eller mindre. Europa. Ja. Jag tänker verkligen på dig som en europé. En person som älskar Europa och inte minst att resa runt och upptäcka den här kontinenten.
Ja, det stämmer.
Och det är därför vi har bjudit hit dig idag. Du ska nämligen i dessa semestertider ge oss dina absolut bästa tips på oupptäckta och underskattade europeiska semesterpärlor.
Ja.
Vi kan väl börja med ett resmål dit jag vet att du snart är på väg. Bulgarien.
Mm, vad är det som lockar? Två saker, det är ju Banga och Ranga. Måste ju ladda upp.
Okay, nu är det alltså för dem
Eurovision.
Ja.
Banga Ranga.
Nästa Banga, Ranga. År måste man ju se hur det ser ut där. Men jag tycker man tänker allt för sällan på Svarta havskusten när det kommer till semester. Man tänker på kanske spanska solkusten. Mm. Men tänker ni man ens på bulgariska eller rumänska solkusten?
Lika aldrig. Mycket som jag tänker på inre Ångermanlands Robin Hood.
Och det är väldigt synd, för det finns mycket där. Jag var på rumänska solkusten då nyligen och blev golvad i kustpärlan Constanza. Och de har så mycket. Det bästa skulle jag säga är infrastrukturen.
Okej, otippat.
Ja, Sverige är ju nettobetalare till EU-budgeten. Det är ju inte Rumänien. Mm. De tar ju emot lite mer. Mm. Och det gör att de har helt otroliga infrastrukturprojekt där nere. Det är så mycket cykelbanor, så mycket härliga såna här bänkar. Man kan ladda mobilen med solceller.
Oj.
Sånt älskar EU-finansiera.
Ja. Det ser man. Och så måste det alltid vara ett sånt litet plakat med EU-flaggan på.
Ja,
This was sponsored by.
Mm. Ja. Ja, sammanhandlingsfonden. Okej, men när vi då betalar in ändå ganska mycket till budgeten så är det väl mer än rätt att vi ska ner och utkika hur det ser ut. Mm. Så det är en viktig...
Men, och vad gör man där då? För är det ändå samma klassiska typ av semester? Alltså sitta i en solstol, äta gott och vin?
Äta gott, nej.
Nej, okej. Det är
men de har väldigt vackra stränder. Ja. Stora, breda stränder. Det som är ännu bättre att man kan kika ut och se den ryska skuggflottan. Allt där som vi vill försöka få bort. Vi var då i Konstanza nyligen. Bara tror jag, 3 veckor efter vi kom hem så kapade Ryssland 2 drönare och sprängde i hamnen. Så det är också ett sätt att se vad som kommer hända om vi inte stöttar Ukraina.
Ett annat typ av turistande helt enkelt. Men du har fler. Benelux solkust. Det är ett annat tips jag vet att du har.
Ja. Än en gång för att titta på de här andra solkusterna runt om i Europa. Ja,
det blir ju alltså Belgiens... Precis, Belgien, Nederländerna, Luxemburgs.
Ja, Luxemburg är lite
svårt med kust. Landlåst litet geografi. Stad.
Men absolut, Belgiens kust, där finns ju världens längsta spårvagn. För 2 euro kan du åka fram och tillbaka på världens längsta spårvagn.
Alltså är det själva vagnen som är lång eller rälsen?
Nej, rälsen. Okay. Från Knokke till De Panne. Det är ungefär en 90 minuters, 2 timmars resa. Och längs hela stranden ser det sådana enorma DDR-liknande byggnader, skyskrapor. Mm. Allting var ju jämnat med marken under andra världskriget. Så det är uppbyggt under 60-70-talet. Så man är en mer nostalgiskt lagd person och saknar 70-talet. Då är det en perfekt plats att åka.
Ungern, frågetecken?
Ja, alltså jag har varit i... På listan av platser jag aldrig vill åka till igen så är Miskolc i Ungern där, toppar listan.
Skriver ner.
Jag behöver inte säga mer än så, men det är inte värt det. Mm.
Och varför?
Alltså det var bara som fruktansvärd energi där nere. Och sen så fastnade jag på tågstationen så jag bara satt där och väntade. För tydligen så ville alla i Miskolc lämna Miskolc. Mm. Och även jag. Så därför var alla tåg uppbokade.
Men vad tror du är alltså, som lockar dig då? För det är ju jättemånga svenskar som varje år åker till samma ställe. Gärna Västeuropa, gärna Sydvästeuropa. Mm. De vet vad de får. De vet att det kommer vara soligt, det kommer vara varmt, det kommer vara mat. Det kommer vara väldigt mycket folk och det kommer vara ganska dyrt. Men de åker dit ändå. Om du ska locka över dem nu, vad har du för argument?
En aspekt på ett mer seriöst plan är att turismen kommer inte vara hållbar om alla åker till samma plats hela tiden.
De vill inte ha oss där längre.
Nej, hela Europa kommer bli Barcelona om man inte delar upp det och ser nya platser. Det är väl ett seriöst argument.
Mm. Men är vi svenskar också dåliga, tycker du, på att upptäcka vår kontinent mer än de här platserna som vi gärna återvänder till?
Vi har ju geografiskt undan liksom ett... Vi är ju lite isolerade. Det är mycket svårare för oss att ta en BlaBlaCar eller Flixbuss eller tåg över gränsen på en helg. Mm. Så vi ligger ju efter där en del. Men då får man passa på sommaren när man har tid att ta sig lite längre bort, tänker jag.
Jag kan varmt rekommendera södra Polen, alltså Sudeterna, bergskedjan där kring den. Mycket vackert, om man gillar natur till exempel.
Men Polen är ju ett underbart land generellt. Det som är bästa med Polen, det är ju du som är expert här. Man tycker att man kan känna hur bra det går för dem ekonomiskt.
Verkligen.
Man kan liksom känna tillväxten för
man ser
varje leendena.
Man ser folk som på riktigt skrattar hela vägen till banken.
Ja, och numera så alltså, det är ju många... Förut kanske kom arbetskraftsinvandring från Polen runt om i Europa. Men nu är det vi som är på väg dit till Polen.
Om man då har en oplanerad semestervecka kvar i sommar, vart ska man åka? Några relativt udda resmål som du kan tipsa våra lyssnare om?
Utöver då rumänska och bulgariska och belgiska solkusten.
Ja. Precis.
Så finns det en plats som jag längtar tillbaka till som var några år sedan. Och det är byn EU stannas där. Den ligger i norra Frankrike. Finns en tågstation, sjukt nog, som man kan åka till från Paris. Otroligt gullig liten by. Man kan gå gångavstånd till staden Tréport. Men det jag rekommenderar mest med den staden är där jag bodde, ett litet vandrarhem. Den finns inte på internet tyvärr. Men det ligger på gatan, tror Rue de Destin eller något sånt där. Ett väldigt fint vandrarhem där
Jeanne d'Arc var fången.
Jean-Darc. Ja, otroligt.
Enligt en liten plakett på byggnaden så var Jean-Darc fången i vandrarhemmet.
En plakett precis bredvid en sån här solcellsbänk här, ja. Mellan mobilen som har en EU-plakett.
Supertips, Laura Ingmarsson. Stort tack för denna resguide och ha så väldigt kul i Bulgarien.
Tack så mycket.
Sara Ek, Kulturnytt från Malmö. Längtar du också till Bulgarien?
Jag alltid. Där har jag haft hög feber och suttit och pratat med galningar i vandrarhemsköket. Det är sånt där man hittar i Europa. Ja. Men nu, Kulturnytt. Sveriges rockkung Carl Gerhard Lundqvist, eller Little Gerhard, är död. Hans storhet märktes inte bara i Sverige, säger Stefan Wermelin, tidigare musikjournalist på Sveriges Radio.
Han var väldigt stor. Han var inte bara Sveriges rockkung utan även Nordens rockkung blev Little Gerhard.
Prägen låg, vackert grön, vackert grön. Den var stor, tyst och skön, tyst och skön.
Carl Gerhard, Little Gerhard Lundqvist avled natten till tisdagen. Han var en av de första som tog den nya amerikanska rockmusiken till Sverige på 50-talet och fick sitt stora genombrott med låtar som What You've Done To Me på debut-EPen och hans egna version av Louis Primas hitlåt Buenos Aires. Buonasera, signorina, buonasera.
It is time to say goodnight to Napoli. Det var ju den låten som gjorde att man upptäckte Louis Prima som gjorde originalet på 50-talet och som är faktiskt ännu bättre, men han gör en lysande version faktiskt, lite ligare. While I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Little Gerhard blev korad till Sveriges rockkung 1958, men en av hans största meriter är att han upptäckte Agneta Fältskog, säger Micke Sederberg, musikredaktör på P4.
Man får väl säga att det är en av de största med tanke på hur stor Agneta blev, men det var ju lite kul. Han skrev ju ändå någon låt, Allting har förändrat sig, som blev en stor svensk toppsuccé. Så det får man väl säga. Jag tror han tyckte det var kul att upptäcka och sprida sin musik till andra artister och sådär.
Little Gerhard blev 92 år. Buonasera, signorina, kiss me
goodnight. Reporter var Ekots Helena Gelani. Så här års fylls medier med braskande väderrubriker. Men hur påverkas vi av att läsa om till exempel extremvärme?
Extremvärme har blivit mycket vanligare de senaste åren.
Louise Holmer är lexikolog och säger att stark sommarhetta allt oftare beskrivs med sammansatta ord som just extremvärme eller extremhetta.
Det är ju sällan positivt. Då kommer det ofta i meningar som extremvärme med skogsbränder eller extremvärme och översvämningar.
Ordet värmebölja har funnits i tidningar sedan 1800-talet och kan idag vara antingen positivt eller negativt laddat beroende på sammanhang, säger hon. Men det nyare, supervärme, det är något positivt.
Första gången när det kommer på året i alla fall, nu kommer supervärmen.
Hos personer som är engagerade i klimatfrågan så kan den typen av ord väcker ganska mycket rädsla, ganska mycket oro.
Frida Hylander är psykolog, skribent och föreläsare om klimatfrågor i organisationen Klimatpsykologerna.
Men det kan också bli en konflikt för att, inte minst för många av oss som bor här i Sverige, så är det ju skönt. Men värmen blir också som en symbol för klimatkrisen och det är liksom onormala.
Forskning visar att många underskattar riskerna de själva utsätts för vid extrem värme, säger hon. Och kanske saknas det även kunskap hos journalister.
En hel del rapportering bildsätts med folk som är på stranden eller som äter glass eller så, vilket för många har ganska positiva associationer.
Reporter Anton Bennebrandt. Och så ska vi till Gotland där länsstyrelsen söker personer som kan spela teater. De behövs för att simulera en stor utrymningsövning som ska genomföras i Visby i oktober.
Det är ju jätteviktigt för att vi ska kunna genomföra övningen på ett så realistiskt sätt som möjligt.
Fredrik Persson är länsråd. Vilka är det ni söker som kan vara med på en sån här övning?
Ja, det finns ingen speciell profil på det, utan man ska vara över 18 år. Det skadar inte om man har kanske lite teaterkunskaper, för man ska ju spela skadad eller på något annat sätt spela lite teater.
Panik, rädsla, det tänker jag är känslor som man förknippar med såna här saker som en stor evakuering, någonting som händer man inte varit med om förut. Men vad är det för scener i den här övningen då som man kan få vara med om?
Det du säger att det kan vara känslor av panik och sånt. Jag är säker på att det kommer att vara så. Och man kan ju bara tänka sig att någon kommer och knackar på dörren och säger att du ska lämna ditt hem. Och så får man flytta till ett annat ställe. Så att det är självklart att det kommer att vara känslor inblandade.
Har du någon känsla eller vet du rent av hur många som är intresserade av att vara med?
Jag har inte det idag, men det kommer att gå åt en hel del för att det ska bli så realistiskt som möjligt. Jag tror vi har sagt att det krävs någonstans 300 sen tidigare. Är man intresserad så kan man gå in på Länsstyrelsens hemsida, så finns det ett anmälningsformulär där.
Reporter var Johanna Bergkrantz från P4 Gotland. Det är sist i Kulturnytt. Felicia Felix, det är kanske något för dig att söka till?
Ja, kanske.
Kanske.
Ja, kanske.
Vi får väl se.
Ja. Tack så jättemycket för Kulturnytt. Felix, jag har ett till restips.
Gärna.
Den baltiska Östersjökusten. Ja, också vackert.
Ja, det gillar det. Där har jag varit. Tog båt dit till och med. Så jag ser både havet och kusten och staden.
Ön Saaremaa, Estland. Mycket fin.
Då så. Det bara haglar tips här. Jag som knappt har någon semester i sommar. Jag ska sitta här. Blir helt...
Vad händer imorgon då?
Jo, men vi ska prata om sommaren. Det är varmt, men vad ska man ha på sig? Åsikterna går isär. En av dem som tycker att man ständigt ska vara anständigt klädd är författaren Lena Andersson. Hon kommer vara en av dem som ger sin syn på det här med sommarstil.
Jag kan behöva lite tips.
Nej, du har jättefina kläder.
Tekniker idag, det var Olof Hansson Wallgren och producent var Hanna Schick.